Välkommen till Lille Lördag och glad påsk.
Ja, glad påsk är efterskott.
Precis, men påsken är ju den största kristna högtidelsen.
Högtidelsen?
Ja, det är ett nytt ord som jag kommer på.
Ja.
Det är lidelse
av tiden.
Och den firar vi ju då till att Jesus äntligen ståndade upp.
Han återuppstod.
Precis. Han tryckte bort den här stenen som vägde 4-5 ton och gick ut och sa hej, här är jag, nu flyger jag till farsan. Herregud vad det har mumsats och klunkats. Alltså påsken är ju en orgie i efterrätter. Jag gillar inte ens efterrätter. Jag har tryckt i mig prinsesstårtor som är typ Jesus som inte hade ätit på massa dagar. Och det har varit kakor och chokladtårtor och glassar med kokos och chokladsås. Det har varit mycket med
det här, va? Det har varit bakverksinferno i Gävle, skulle jag kunna säga. 7 sorters kakor, bullar, godis, desserter. Alltså väldigt mycket sött.
Ja, det var väl det då. Sen vet vi allt annat, hoppas jag. Med skär torsdag, häxor hit och dit. Påsken är ju speciell alltså.
Verkligen. Jag tycker ändå påsken är väldigt mycket najsare än julen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, har du haft mysig påsk?
Mycket mysig påsk, inte gjort någonting. Sovit otroligt mycket.
Jag med.
Alltså sovit som en gris. Sovit dagtid mellan 12 och 4. Två gånger.
Gud, tante Loran kom tillbaka från Svarteberget.
För att sen gå ner och lägga mig för kvällen klockan 23. Och sova till typ 8 dagen efter.
Åh, gud vad skönt.
Jag tror jag var kanske lite
utbränd.
Utbränd.
Mm. Det var väldigt skönt. Jag och Ossian och småfjärtarna åkte några dagar före till Gotland. Och det blir alltid lite lugnare när mamma eller pappa är själva. Det uppstår ju ingen sån dynamik att vad ska vi ta på nu, vem ska göra vad. Utan rollerna liksom blir på något sätt mer fasta när det bara är en förälder hemma. Det är lite sorgligt.
Ja, men det är ju lite så. Jag var ju med barnen i Paris innan. Och liksom... Jag kände väl också att det är en ny vår med barnen. Att man så här reser med stora barn. Att det liksom att det inbringade mer på något sätt.
Ja.
Att det inte krävde lika mycket som det historiskt har gjort. Men jag tror att min stress inför resan.
Mm.
Att jag liksom tog höjd för att det var som att resa med småbarn. För det var ju faktiskt nästan 3 år sedan man reste med barn. På grund
sant,
av covid liksom. Så jag tror att min anspänning kanske var liksom mer emotionell än vad den liksom... Det krävdes inte så mycket resurser som jag hade tagit höjd för.
Jag fattar. Och när märkte du det?
Nej, men det måste jag märkt då efteråt för att jag var så otroligt urpumpad.
Fjärtar du mycket när du blir stressad?
Ja, jag kan få gaser.
Ja.
Ja.
Jag och Bobo pratar om det alltid när han är lite stressad över någonting med skolan. Då vill han att jag ska berätta historien när Ossian åkte på kollo första gången.
Okej.
Okay. Mm. Det var ju första barnet, no offense, ni som har kommit efteråt. Men det var ju ganska nervöst tycker jag när han skulle åka bort och vara på kollo 10 dagar.
Mm.
Dels för att man visste inte om han skulle bli hemskickad efter en dag. Mamma måste vila. Men dels för att han åkte ju själv också. Och jag vet inte, ni som har haft barn som har varit på kollo så lämnar man dem ju utanför bussen. Och sen går de in och så är det tonade rutor, så det är lite så här... Hej då, ha det så bra på kolonien typ. Och då satt vi båda och fes som två gamla tantaloror som hade såhär käkat krabbekål. Så här. Helt tysta också. Och då säger jag det till Bobo att det är därför vi båda fiser lite nu. För att vi är lite nervösa när skolan börjar igen. Så att det är ju någonting som sker med tarmarna när man blir stressad.
Onekligen. Mm. Onekligen, onekligen.
En sur fis.
Som akut laktosintolerans.
Mm. Ja, men det är ganska roligt. Det skriver ju Carolina Ramqvist om i sin nya roman då, som är mycket hyllad, Bröd och mjölk, att hennes mormor fiser väldigt mycket.
Mm.
Och pratar då väldigt högt för att dölja då det här.
Ja. Fisarna som sladdrar ur.
Precis. Ja.
Ja, en annan som kanske inte vet om han fes eller inte, men vi kan misstänka att Jesus fes ett par gånger när han korsfästes. Vad säger du om den bryggan?
Det var det årets brygga.
Ja,
det gjorde han nog. Vi pratade en hel del om det där i påsk, och Frasse är mycket intresserad av hur lång tid det tog innan Jesus dog.
Det var 2 dygn, va?
Det är det så vidrigaste tortyrmordet som någonsin har...
Ja, ja, men skit i det.
Ja, skit i det. Men han fes nog det. Han sket säkert på sig också.
Kan jag tänka mig.
Du vet att vuxna människor i genomsnitt skiter på sig en gång i sitt liv när de har blivit vuxna.
Va?
Ja,
alltså, då ligger
du lä.
Nej, då ligger jag mycket över snittet.
Du har höjt snittet. Skiter du på det ofta?
Nej, men jag kommer ihåg att alltså, någon gång på Östhammarsgatan, det är fortfarande mitt roligaste sms till Joel. Vi är så här, vet man fortfarande så här, nykär, så man vet inte om man ska säga det eller inte. Men jag kommer hem och jag känner att jag är rätt jävla dålig i magen.
Mm.
Och du vet när man är nära en toalett.
Mm. Ja.
När man är nära en toalett, då är det
liksom, psykologiska,
det psykologiska spjället liksom öppnas. Mm. Mm. Och jag hinner liksom låsa upp dörren och sen kommer det.
Jaha.
Ja.
Ja. För då, det kommer
i brallan.
Brallan.
Ja, det kommer i brallan.
Men du gör det inne på toaletten.
Jo, men jag hinner ju sätta mig på toa, men du har ju redan kommit i brallan. Mm. Den förnedringen. Och då kommer jag att jag skickade ett sms till Joel och sa, jag har skitit på mig. Och då svarade han, det gjorde jag förra veckan.
Så nu har vi haft vår gång. Men du var ju väldigt öppen med att du skulle bajsa nu när jag kom hit idag.
Ja.
Så det är ingenting, du kör inte liksom vissa som aldrig pratar om bajs eller sånt som kommer ut ur stjärtamenthålet, utan...
Nej, men du är ju familj.
Jo, jag fattar, men det är inte så att ni försöker hålla uppe någon höjd.
Alltså vi går inte du och Mattias går runt och fiser inför varandra.
Alltså... Men det gör väl inte jag, det är väl mer han.
Jaha,
okay. Men han är ju laktosintolerant.
Men det finns ju medicin för sånt.
Det är lite hans...
Det är hans signum.
Precis.
Hans,
fjärten.
Precis, men det kanske bara är en stressfis egentligen.
Nej, men jag vet inte. Kan vi bara stanna lite vid hur man bör bete sig i relationer när det gäller sådant som rent historiskt då har varit en no-no. Vilket bajs faktiskt har varit. Och även mens. Och även hår på pullerullan har också varit en big no-no. Mycket oro hos män som har gift sig och sagt, jaha... Oj, det var inte där en plockad höna, utan hår, vilket hot. Då måste jag annullera äktenskapet. Har jag inte någon gång i Sverige.
Absolut. Ja. Och vi kan ju prata om hår generellt när det kommer till behåring. För vi ska ju snart prata om det temat. Det är därför jag försöker brygga in här på Jesus. Och du tar mig ständigt ut från min inslagna
väg. Detta bryggeri. Nej, men jag bara stannar på den grejen. För att vissa är så här, ja men då såg ju han... henne föda och sprick och därför kan inte han ha sex med henne längre och då hade hon flytningar. Det var ett otroligt trauma att se sin kvinna föda. Det hade ingen man gjort innan. Jag vet inte, jag tycker lite så här, om man skulle leva efter den devisen att allting ska vara perfekt, då hade man ju inte pippat med en kar. Med hår i näsan och hår i naven och prutteruttar och bajsa med öppen dörr och fylla och tafseri. Då hade det inte blivit många barn gjorda.
Nej, då hade man kanske legat med Kim Kardashian.
Ja.
Ja, det är mycket som ska avhandlas i den här podden.
Mycket med den röven. Ja.
Okej, vad var det du skulle komma in på då?
Jag menar bara att jag är lite trött på det där som jag tycker också är gått inflation i. Att när kvinnor då är mänskliga, nej, då får det inte lyckas.
Okej, men nu är jag på gästspel i Sanna Lundell och din podd.
Nu är du på gästlistan, så du kan fortsätta om du vill komma in.
Okej.
Jag är hungrig.
Jag tänkte väldigt mycket på det här med hårväxt i alla fall. Mm-hmm. Framförallt manlig hårväxt.
Jaha.
Ja, men alltså ett ovårdat skägg.
Ja.
Det har ju alltid ett skägg liksom. Fram till att ett skägg har varit så här superansatt som i slutet på 1800-talet. Eller liksom lite groomat. Ja, men som på 20-talet. Så har ju ett skägg oftast varit signifikant med psykisk ohälsa.
Aha, alltså att, alltså ett ovårdat skägg.
Ja, vårdar man inte sitt yttre, då mår man psykiskt dåligt.
Fett hår och ovårdat skägg.
Ja, för att så här, hel och ren begreppet, det är ju att man så här, är fixad. Man är groomad liksom. Och
de mådde jävligt dåligt, vikingarna till exempel. Det var
barbariskt. Alltså, det är någonting som jag har kopplat till ett mansideal som vi inte liksom har liksom använt på väldigt många hundra år. Så helt plötsligt kom de här otroliga skäggen tillbaka.
Mm. Söderskäggen.
Exakt, och då tänker jag så här. Många av de här skäggen är ju absolut groomade. Men det är ju fortfarande barbariska skägg. Och skägget då som är någon form av signifikant innebörd för psykisk ohälsa eller att man liksom inte mår bra har ju då blivit polerat genom de här olika liksom barberarna.
Precis, men det kan ju också vara ett tecken på till exempel att man, det kan ju också vara ett motstånd till liksom samhället om man säger så, att man är såhär, I don't give a fuck, jag har bara mitt California beard, jag dricker liksom California drinks hela dagarna, som till exempel i filmen Big Lebowski.
Jo, och jag menar så här, hela 60-talet eller 70-talet med liksom den rockeran som var, så var ju liksom, hittade ju skäggen åt och nio tillbaka på manshakan liksom.
Ja, ja, ja.
Men då fanns ju, då var ju skäggen en form av revolt. Idag är ju inte skäggen en revolt. Precis som Coachella idag försöker liksom vara en rockfestival som det var på 70-talet, så är det ju en högst medveten rockfestival. Det är liksom Pau och hennes danska pojkvän var liksom där och tog medvetna bilder på sig själva med varandra i en festivaloutfit, med det sagt en utklädnad kan man säga. På 70-talet åkte man dit och såg bara ut som man gjorde.
Och sen kom Kate Moss. Det finns ett före och efter Kate Moss också.
Ja, men det jag menar är att så här, på 70-talet var Mick Jagger Mick Jagger, och Mick Jagger gjorde som Mick Jagger skulle ha gjort. Idag så ska Harry Styles förväntas vara Mick Jagger, men är inte det, och är alldeles för liksom pojkspolig och boyband tvättad för att kunna bryta ut i någon vansinnig höftdans och stå i ett stat och skaka på scenen.
Traumatiskt för ungdomar.
Det kanske är traumatiskt för ungdomar om att se ett sånt ryckande skrev. Men det jag menar är att idag, då hade Gucci kanske varit ett val för Mick Jagger att sätta på sig, men inte en självklarhet. Idag har Gucci bestämt att de vill vara Mick Jagger. Det vill säga att de stylar Harry Styles. För att uppnå den här känslan av alla rätt, precis som ett groomat skägg ska upplevas vara rebelliskt, så är det ändå alla fel. Det är liksom som en groomad psykisk ohälsa. Och psykisk ohälsa, groomade män ska vi prata lite om nu.
Det ska vi verkligen göra. Men nu när jag tittar om på filmen Big Lebowski som kom på 90-talet med Jeff Bridges som då huvudrollsinnehavaren, så var en liksom, ja, men övervintrad slacker med liksom stort skägg. Han drack White Russian hela dagarna.
Och mådde inte speciellt bra.
Precis, men då tyckte man ju ändå, det blev en kultfilm.
Absolut.
Man tyckte att han framstod ändå, jag tyckte han var råhet.
Jo, men för att han bröt ju också en mall från hur männen såg ut då. Idag är det ju inte så att en man skaffar skägg och man tänker sig, wow, är det här för crazy cat?
Nej, nej, nej.
Idag är ju alla män skägg, more or less.
Det kom från liksom också 80-talets och 90-talets Wall Street-stil, att allting var liksom
supergroomat. Ja, men då, idag är ju så här, Samir Badran rakad är ju inte speciellt vanligt. Det är ju bara mäklare som är hela och rena idag.
Och Elon. Min son, han har ju inget hår överhuvudtaget på bröstet. Och inte Ossian heller.
Nej.
Så att jag har ju hela tiden trott att de har rakat bort det. Så igår skrattade lite så att Elon, jag bara, men gud, du rakar här va? Han bara, va? nej, jag rökar inte. Du vet att det är så, här, det är så hårlöst som man typ kan äta sin bröllopsmiddag.
Okej.
Okay. Men jag tänker the Big Lebowski framstod ju som en liksom, vad ska man säga, en liten nagel i ögat på just den kulturen som hade varit. HIV kom, allting skulle vara renrakat och alla var rädda för AIDS. Det var liksom moralpanikångest. Och att då ha skägg och bara liksom dricka drinkar och han trampade lite i klaveret och bovla framstod ju som otroligt attraktivt. Det gör det ju inte idag.
Nej, idag är ju det.
En... Den eran är över och det tycker jag är intressant det du säger med Harry Styles. Att det är så här, hur ska man få fram en äkta Mick Jagger eller David Bowie eller vad heter han, David Grohl i
Foo Fighters.
Foo Fighters. För att det är ingen som överlever branschen längre.
Nej.
Nej, det är ingen liksom...
Men Harry Styles dricker liksom en grön smoothie innan han går upp på scenen. Mm. Det gjorde inte Mick Jagger. Han drog liksom 10 liner och drack 3 whiskies. Liksom.
Och satte på några groupies.
Ja, alltså så den... Alltså, vad man än gör idag så kommer man aldrig komma dit. Och därför blir det, det finns något otroligt roligt med perspektivbytet. Att det är Gucci som försöker styla Harry Styles till Mick Jagger. Istället för att det är Harry Styles som säger I like that piece. I want to look like that.
Manwash.
Ja, det är en manwash.
The real manwash.
Precis som skäggen är en real manwash. Och några som har skägg och är problematiska för att återgå till min fantastiska brygga är ju Paolo Roberto och Alexander Bard med deras nya parti.
Det har ju inte pratats jättemycket om Paolo Roberto. Eller inte i den andemeningen i alla fall.
Eller varje gång det pratas om Paolo Roberto så pratar han ju fortfarande om... Han är ju fortfarande kränkt.
Han är otroligt kränkt.
Ja, för sitt sexköp.
Ja, precis.
Och då blir ju han då... Istället för att så här, när han tycker att han har pudlat så fick han skit för att han pudlade. Så det var inte gott nog. Och då måste han gå åt andra hållet. Det är ju att så här, manifestera det. Och det här är ju en typisk man som har blivit då radikaliserad. Så fort Paolo Roberto åkte fast för sexköpet så hade han skägg. Mm. Och sen dess har skägget suttit på kan man väl säga. Och nu har han anslutit en annan skäggbroder som då heter Alexander Bard. Och Alexander Bard har startat ett parti sen han blev MeToo-drevad. Som heter Medborgssamling. MBS även kallat. Och det är då ett parti som är liksom mer radikaliserat än vad SD. SD är ju inte radikaliserat längre enligt deras nya agenda. För det passar inte deras style. De är liksom under Nordfront men de är mer än SD. Och i det här då är det liksom ett väldigt manskommunistiskt parti. De är emot liksom invandring såklart. Och säger som det är. Såklart. Och i det här säga som det är såklart. Säger då Paolo Roberto att han då är för sexköp. Att han vill då legalisera då prostitution.
Ja, nu ska jag förtydliga. Han har ju inte uttalat själv sagt han är det. Men det är ju ett av partiets programpunkter som de då när de kommer till makten såklart. Kom igen, för de vill också straffa. De vill också sänka straffåldern till 13 år. Och det här tycker jag är ett intressant fenomen. Jag kan inte förstå det här. Det här är alltså män, precis som Kanye West, som har haft allt. Som inte har insett att så här, vi kommer också offras om vi gör bort oss. De har levt i någon chimär av att så här, de är så smart. De är upphöjda liksom, enligt sig själva, kanske inte Paolo men Alexander Barda till exempel och även Kanye att de inte förstår att de också måste offra någonting om de gör misstag. Nej, utan de bara fortsätter och är bittra och känner sig kränkta och till alla dessa vita kränkta män så tänker jag så här, ni hade ett skithärligt liv som ni bajsade på.
Ja, och det är ju lite det som är problemet i den här. Om man nu skulle tänka sig då att så här, kändisvärlden är någon form av klassrum. Där det finns en, liksom, en elit som är alltid inne och rätt.
Mm.
Och då att vara en del av den eliten. Men sen på grund av ett felbeslut, kanske vi ska då milt omskriva det. Kastas ut och bli en outcast, vara en av dem som är längst i de yttersta ringarna i periferin, de där som man inte riktigt vill hänga med, de där i rökrutan som är lite farliga, som liksom kan gå och hänga med satanister på helgerna eller med nynazister på helgerna. Mm. Men också kan vara en del av ens klass. Man vill inte riktigt ta ansvar för att man känner dem. Det, från mitten till liksom längst ut. Det är en ganska stor klassresa i ett klassrum. Mm. Och det är samma typ av klassresa som Alexander Bard och Paolo Roberto tyvärr har gjort. Liksom. Från att liksom varit på middagar med kungafamiljen så har man liksom hamnat så långt bort i periferin som man kan komma.
Och det här som är sorgligt, för det tycker jag är ett sånt klassiskt barnsligt beteende, att säga så som barn beter sig, säger jag, då tänker jag vara med, då vill inte jag äta, då vill inte jag vara på det här klass. Man säger nej, men var inte det då?
Men jag kommer ihåg så här klassisk grej som jag tror man inte med Clark Olofsson när han var så här: ja, om jag inte kan vara bäst bland de värsta, då ska jag vara värst bland de värsta.
Precis, men grejen är att nu pratar vi om ändå så här 70-tals brottslingar som så här satt med typ en heroinkanyl i armen, satt på plattan, liksom sålde lite cig. Det här är liksom välutbildade män.
Jo, fast teorin är exakt samma. Kan jag inte vara bäst bland de bästa, ja, så kan jag vara värst bland de värsta. Och det är det här som är radikaliseringsteorin som många pratar om, just händer med sådana som blir liksom, ja, men incel eller nynazister och så vidare. Det här är ju liksom nästa steg för Paolo Roberto, är ju att faktiskt bli incel.
Ja, och det här, han var ju ganska snart efter sexköpet uppdagades med i en podd. Dagen efter dök han ju också upp såklart i TV4 och skulle såhär fuckwasha sig själv. Det gick ju sådär. Men det är också det att de håller fast vid sina dogmer som är liksom uråldriga. Man bara säger, men ska vi bara lägga fram lite stenar vid dina fötter så kan du stena kvinnorna på väg. Det är liksom anmärkningsvärt. Jag kommer ihåg vad han sa. Vi ska höra vad han sa i podden.
Ja, men tjejen då.
Vad menar, har du någon anledning att tro att hon inte var helt frivillig?
Nej, men om man säger så här, inte helt frivilligt. Jag menar, hon kanske hade kunnat vara läkare liksom, om hon hade pluggat. Men nu är det här ett lätt sätt att tjäna pengar. Hon kanske kommer
från men då har ju själv valt ändå. Ja, då är det ju frivilligt.
Ja, det här sa han då. Då menade han att det här är ett bra sätt för henne då. Alltså hon orkade inte plugga, den här tjejen då. Alltså ponera att hon kunde ha pluggat istället och blev läkare. Men nu så tar hon den slöa vägen ut och säljer sex.
Och då är man inte sen att vara där och provåka.
Nej, och jag tycker också så att det som händer nu, att de kvinnor som kommer från Ukraina utnyttjas av svenska män som köper deras kroppar. Det är så här, okej, vad är skillnaden på om en rysk soldat våldtar än om du betalar för det? Det är ju ännu vidrigare. Och jag tycker det är intressant för Simon Häggström som är den här han är kriminalinspektör vid Människohandelsgruppen, och han har ju i många år haft inriktning mot prostitution.
Mm.
Han svarar då så här: jag är en kvinna som säljer sex, kan vara både omopererad för flera hundratusen och se ut som en fotomodell och ändå vara ett offer för människohandel. Att få kvinnorna att se sex ut är liksom en del av halligarnas strategi för att tjäna pengar. Varför är det så svårt att förstå, skrev då Simon i ett inlägg som var riktat mot Paolo.
Ja, och det är ju det här vi pratade om lite när vi lyssnade på den här för något år sedan. Och då kan vi ändå konstatera, för det var ju det som var så här summa summarum utav hela den podden. Paolo är ju riktigt pantad. Alltså han är ju riktigt korkad. Alltså han är korkad på next level korkad. Och har liksom inte vett nog att förstå det. Men däremot så blir jag ju liksom lite bestört, för att jag vet ju liksom att så här, Alexander Bard är ju en väldigt smart person. Han är sjukt liksom vettig människa i grunden. Men har liksom också radikaliserats på grund av dreveriet. Och blivit liksom, gör osmarta handlingar. Mm. Och han är ju så smart så att han blir nästan dum, förstår du? Där har vi också liksom nästa fara, eller vad man ska säga. Och när de här två liksom ska åka på barturné ihop, eller vad fan de ska hitta på. Då blir man ju liksom rädd på riktigt. För att jag tror ju tyvärr att det finns många män där ute som lyssnar på de här.
Ja, det är klart att det gör.
Det här är ju nya Bert och Ian.
Mm, så här, sista bastionen. Äntligen några män som vågar säga som där.
Ja, exakt. Och i grunden så här gömmer de sig då bakom ett par groomade psykisk ohälsa skägg.
Jo, men det som skrämmer mig, alltså, genom historien har jag alltid liksom kommit tillbaka samma cykler. Så här, det är att radikaliseringen går så otroligt snabbt.
Mm.
Och sen kan det vara bakomliggande att han kanske alltid har haft de här liksom åsikterna hit och dit. Men det är ungefär som att, okej, för att komma in i finrummen, precis som du säger, då ska jag hata allt och alla.
Jo, men jag kan ju ändå säga, om jag ska dra liksom parallellen till oss på något sätt, så när vi blev drevade under MeToo utav liksom Stina, Sissi och Elaine med flera, då, där och då kände vi ju rätt fort, alltså en allians mellan oss två och en så här, vilka jävla skator liksom.
Mm, mm.
Men det vi kunde göra skillnad på, det var att vi kunde komma tillbaka och liksom ta ett omtag och se världen på nytt. Mm. Liksom. Men det de här männen gör, det är att de fortsätter den inslagna vägen fast åt fel håll.
Mm. Och det hände även författaren Katrin Janouch, som också var verkligen, tycker jag, en uppburen författare.
Ja, Anne Heberlein också.
Ja, men Anne Heberlein tycker jag ändå, hon liksom, nu börjar hon komma tillbaka. Hon har liksom gjort en pudel. Hon har försökt så här, få se människor. Hon har försökt få omvärlden att se på lite olika sätt kring vad som hände. Hon försöker förklara sig. Katarina Janouch ligger ju bara liksom på Trolleberget och så här, trollar ut från sina sociala medier och har helt försvunnit från den mediala arenan liksom.
Ja, alltså den är ju väldigt speciell, och liksom jag lyssnade på den här intervjun med Kanye som Joe Rogan gjorde, där han liksom säger att han så här ska köpa världen.
Mm.
Att han liksom, han är ju, när han då väl blir liksom ifrågasatt om det, då blir ju han så arg på Joe Rogan så att han liksom, han förstår ju inte heller. Han är också helt radikaliserad, fast i sitt egen ihopsnurrade verklighet. Vi ska lyssna lite.
How much does the earth cost? I'm gonna buy the entire earth and be king.
Mm. What would you do if you were the leader of the free world?
I'm gonna take the smartest people on the planet and make them work on mechanical bees. You know, everyone making negative comments, the bees go get them.
Like, what? I lost you there. Explain that. What do you mean by that?
I've envisioned and will manifest mechanical bees.
So my question is, what is wrong with you? Things you're saying are crazy.
Are you serving man? Or are you serving the one and only master?
Who?
Me. What can you give me? What can you do for me?
I think it's crazy. What is wrong with you?
Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med det här. Jag vill bara liksom belysa att det är en ny tendens.
Mm.
Att män i brist på respekt, kan man säga så, har valt att radikalisera sig själva.
Mm.
Och bli så maktfullkomliga att de har nästan blivit galna.
Jag tycker också att de framställer sig själva som offer som har haft otur.
Ja.
Istället för att säga, ja, det är jättemånga tusen män varje år i Sverige som går till prostituerade. Jag var en av dem. Vi måste försöka ändra det här i samhällsklimatet. Vi måste prata med våra söner, bla bla bla. Så håller de fast vid den där lilla krampande facklan att säga, men det alla andra gör också ju. Och nu kom ni på mig och då är ni taskiga och dumma. Det här är ju såklart liksom, enligt den klassiska psykologin, en coping-strategi. Att man hamnar liksom, istället för att hamna i en vuxen roll så hamnar man
I barndom. Ja.
Och det är ju det som också är problemet i många relationer.
Ja, men det är ju också den här orimliga kränktheten. Det är dit vi måste nå någonstans. Mm. För vi ser ju det åt andra hållet. I kvinnovärlden också. Och när de här två spåren bara kör förbi varandra. Mm. Och inte kommunicerar varandra. Då håller vi på att skapa, tror jag, en riktigt farlig verklighet för unga kvinnor och män.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Man kan ju också använda epitetet den vita lättkränkta kvinnan.
Absolut.
Som dyker upp lite överallt.
Och den vita lättkränkta kvinnan har i alla fall fått min uppmärksamhet i helgen i vad heter det, GP. Var det en stor artikel om kvinnor då som upplever sig blivit förföljda och förminskade på gym. Vi ska läsa två case från den här artikeln i Göteborgs-Posten.
Precis. Och det här är då första historien är från Johanna Jansson, 34. Jag vill bara understryka i de bleka minnena av MeToo också att så här, det här är ingen raljans gentemot kvinnor. Vi har ju bägge blivit utsatta för både en det ena och en det andra. Men,
ja. Men vi tror liksom att det finns någonting i den här kommunikationen som gör att det skapas en farlig liksom mellanväg när det liksom är ett extremt antingen eller.
Precis. Att
det finns gråzoner och de gråzonerna måste kanske finnas där eller så måste man åtminstone börja prata över dem.
Precis. Johanna Jansson 34 berättar då. Jag sprang på ett löpband när han kom fram och sa att mitt löpsteg såg lite slappt ut. Jag försökte vara avfärdande mellan hans oombedda kommentarer och kontrade med att mitt löpsteg inte var så pjåkigt. Jag stoppade tillbaka ena hörlurna i örat men han gick inte sen stod han kvar och pratade trots att jag inte hörde. Troppen från honom kom runt 60 sekunder sträcket utan uppmärksamhet och han sträckte sig fram och tryckte på mitt löpans nödstoppsknapp. Bandet stannade tvärt. Jag kastade en chockad blick mot honom och han flinade mot mig. Jag såg mig omkring och det var folktomt vid gymmet. Jag gick med raska steg in i damernas omklädningsrum. Jag var rädd, ledsen, chockad och jävförbannad. Sen satte jag mig på golvet innanför dörren men den gick inte att låsa så jag lutade mig mot den. Jag satt där i 2 timmar innan jag vågade ha mig upp och kika ut genom dörren. Jag sprang hem och dagen efter sa jag upp mitt gymmedlemskap.
Mm.
Mm. Andra vittnesmålet då är av Elin Åberg 20. En man på gymmet kom fram till mig och sa du har gått ner i vikt, vad mycket finare du har blivit. Det är klart att man tar illa upp av en sån kommentar. Moje Morales 21. Det var väldigt mycket icke-diskreta blickar på det gymmet. Män som följde efter mig under de 2 timmarna jag var där för att sen stå utanför och vänta på mig. De ville berätta hur vacker jag var eller fråga om jag ville ses privat. Numera tränar jag på tjejgym.
Ja, och så här fortsätter det liksom.
Ja.
Det här är då män som på olika sätt kränker kvinnor på gym. Jag kan själv, jag har varit med om vid några tillfällen att killar har liksom velat ge lite härliga tips på hur man ska träna. Kanske i grunden för att de vill kommunicera.
Precis.
Ja, och då kan man ju välja att säga så här, nej tack, jag är inte intresserad.
Mm.
Och så kan man gå därifrån. Oftast, jag har aldrig varit med om att det inte har funkat i mitt fall. Jag har inte behövt vara otrevlig någonting, jag bara säger tack men nej tack. En artig sån dialog. Sen tror jag liksom sociala medier har en aspekt i det här också. Dels så finns ju många som går till gymmen just för att kanske ragga, flirta. Det är ju precis en arena som vad heter det, en nattklubb är på ett sätt. Man är där i ett syfte, man exponerar sina kroppar. Man gör saker som kanske skulle kunna vara attraktivt enligt vissa. Vissa Tinder-dejter sker till och med på gym. Det är inget konstigt med det. Sen kanske det är folk som inte då ser skillnad på vad som är syftet för vad. Sen kanske det är en tjej som du vet går på ditt gym som du kanske följer på sociala medier eller en kille. Och ser att den lägger upp massa sexiga bilder på sig själv, kanske i träningskläder eller utan i bara överkropp och så vidare. Och sen så dyker den här personen upp på gymmet och här tar ju då sociala medier overkligheten över verkligheten. Och du känner då att du har en relation till den här personen så det känns okej att gå fram och kommentera dens kropp för den kanske vill ha en kommentar om sin kropp i sociala medier för att den lägger upp en sexig bild på sig själv.
Mm.
Men när den då kommentaren kommer IRL, då blir det här helt plötsligt ett problem. Och här tror jag att det är väldigt svårt för många män att förstå att det finns en jättestor skillnad.
Ja, och det tycker jag man möter dagligdags både med sin egen man och sina söner och med andra män. Jaha, jag trodde du ville det. Jag trodde du tyckte det var kul. Alltså, man framställer sig som man har inte en dialog och det är ju på hemmaplan men det här handlar ju om, som du säger, någonting som exponeras på sociala medier. Jag tycker inte kanske att det, att man ska säga så här, men det är deras fel för att de lägger ut hit och dit. Men det finns ju en mycket starkare dissonans nu mellan verkligheten och in real life. Och precis som du pratade om det skyddande skägget för män som radikaliseras eller mår psykiskt dåligt, så blir det som lite totem. Man har sitt skägg, man kan gömma sig lite bakom. Bakom mina solglasögon kan jag vara sig själv. Och jag tror att det är samma sak här. Att man tycker att man står helt fri. Att på nätet kan man bara leva ut eller vara. Och ingen ska kunna kommentera det i en real life.
Nej, och det här är ju också från en generation. Nu kommer ju vi från ett perspektiv innan sociala medier.
Precis,
och efter
vi kanske har fel.
Medier. Ja, men en generation som då kommer innan sociala medier. De är ju... Nu bara tolkar jag omvärlden utifrån vad de här tjejerna säger. Att för dem är kanske sociala medier, vilket inte ens nämns i den här artikeln, kanske en arena att upprätta ett litet kammarspel.
Mm.
I det här kammarspelet kanske jag ställer mig i mina tajtaste gymkläder och posar. Mm. Eller trycker upp mina bröst eller putar med mina läppar. Eller som man kanske går runt i bara överkropp och exponerar min kropp. Och
som i tv-serien Lust.
Ja, och förväntar mig det då... digitala reaktioner på det här.
Mm.
När de här digitala reaktionerna sen blir fysiska och verkliga, då upplevs de ett extremt obehag. Mm. En tjej, ja men den första tjejen här som låste in sig i omklädningsrummet och skälvde och skakade i 2 timmar för en kommentar. Ja, han gick absolut över gränsen som stängde av hennes rullband.
Ja, men, verkligen.
Men hennes diss var också att hon så här ignorerade honom och stoppade in sin AirPod i örat och fortsatte springa och ville inte ha hans uppmärksamhet. Han skulle såklart ha slutat, det är inte det jag säger. Men vem kränker vem i det här fallet? Hade inte det kunnat lösts med en kommentar som så här, lägg av?
Det är det jag menar. Att det, är så här, det känns lite som att många både kvinnor och män och ungdomar och barn idag tänker att så här, snart kommer någon att rädda mig. Men det är så här, nu måste du själv stå upp. Jag tror att det där skyddet också med det digitala blir ju liksom att man är untouchable. Man kan ju skriva fasen som helst, det ser ut vad fasen som helst. Eller det är de här filterna hit och dit. Det är som att allting blir lite ljummet, som du sa förut.
Ja, ja. Det är som att allt är ljummet, men plus att så här...
Och sen kommer verkliga människor som är douchebags 9 av 10. Det är så här, fan...
Som är samma douchebags som de är online 9 av 10.
Ja, och har varit i alla tider och kommer förmodligen vara i alla tider. Då är det bara säga så här, vet du, jag är inte intresserad. Om inte du så här, går bort från mitt löpband så kommer jag gå och hämta någon som jobbar här. Och sen kan vi se hur roligt det blir. Hej då! Jag tror att det är väldigt få gubbar eller killar som står kvar då och fortsätter.
Och jag tror väldigt få, och nu låter jag kanske jätteradikaliserad, inte vet jag. Utav de här männen som försökte få kontakt med de här kvinnorna på olika mer bemedlade och mindre bemedlade sätt är våldtäktsmän, psykopater, mördare, rånare. Det är klart att de är kanske gränslösa för att de inte förstått att det finns en gräns. Och här måste ju kvinnor och män börja prata med varandra. Istället för att man ska bli en Paolo-man.
Ja.
Eller för att man ska bli en sån superlätt kränkt vit kvinna som är så känslig för verkligheten att hon är traumatiserad så att hon bryter ihop på ett gym. Mm. Och det här liksom måste gå ut i en artikel i GP och prata om det här fruktansvärda hon har varit med om. Jag tycker att så här, jag är så förvirrad utav de här 2 liksom generationerna som jag står mitt emellan och inte på något sätt lyckas förstå någon utav dem.
Mm.
Jag är liksom 10 år yngre än Paolo Roberto och jag är 15 år äldre än de här tjejerna. Mm. Och jag har så svårt här att navigera. Förstår du vad jag känner?
Ja, men jag fattar. Men jag tänker så här, det är samma sak. Om du ska ta David Eberhardt. Nu har inte jag några höga tankar om honom längre. Men han har ju skrivit mycket om det här. Om lättkränkta ungdomar. Att liksom, ja men allting sopas framför. Liksom man vaknar. Man föds med silversked i mun. Och därifrån så blir liksom... Ja, men inom buddhismen så är ju livet ett enda liksom, långt lidande som man bara får anpassa sig efter och så här, tuffa till sig lite. Men den här nya generationen, både kvinnor och män, har ju inte fått vara med om att tuffa till sig.
Så nej, motsättningen finns inte.
Precis. Så istället vi säger okej.
Förra veckan, den för bra anknytna personen, vad är dens liksom, sorger, verklighet och så vidare? Som inte liksom vill gå igenom någonting. Och då läste vi en intressant krönika på ämnet.
Precis. Av Klara Li Lundberg då. Hon,
för etc.
Precis. Och hon pratar om det. Rubriken är ju "Nej, din kris är inget trauma". Och när bland annat så tar hon ju upp då Aftonbladets granskning om dödade kvinnor av Kristina Edblom och Kerstin Wigel. Och där intervjuar man ju då barn som har sett sina mammor bli mördade, ofta av då sin pappa. Eller... Och hon menar då att det som att hon beskriver, ordet trauma betyder skada, ett psykiskt trauma, ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Och det står också, hon beskriver också att inom psykologin så är man återhållsam med användandet av ordet trauma. Man skriver istället då att det är en potentiellt traumatisk händelse. Eftersom det inte alls självklart den som upplevt ett upprivande och en allvarlig händelse utvecklar ett trauma. Och det låter ju jävligt rimligt som hon skriver. Och så tar hon upp lite olika händelser i sitt eget liv som man ofta känner igen. Det bland annat så här, ja, men hon har varit ätstörd som liksom många av Sveriges kvinnor. Och det var fan inte kul liksom. Men var det trauma? Svar nej. Min kolloledare som var 30 plus pussade mig en gång när jag var 15. När jag varit hemligt kär honom i 3 år. Det var givetvis helt fel gjort av honom. Men det som gjorde mest ont var att han utsatte mig för silent treatment eftersom han skämde så mycket. Men var det trauma? Svar nej. Hon beskriver också vår familjevän till lika en fembarnsmamma dog i cancer. Och sen så var hon då på begravningen som var hemma hos dem. Och det var ju otroligt smärtsamt och kanske inte så kanske bra för en ung tjej att se. Men var det trauma? Svar nej. Liksom. Och det är väl det att du och jag sitter ju inte heller här och är några domar över vad man upplever som ett trauma.
Nej, för det Paolo Roberto också upplevt. Det är inte heller ett trauma. Han har åkt fast och han har gjort fel.
Precis. Ja. Och det är inte där vi har hela pudens kärna. När vi kokar ner den här traumasoppan till en liten mindre soppa är väl att det är väldigt svårt för människor idag, och kanske har varit alla tider, men ännu svårare idag, kanske på grund av sociala medier där man kan sitta och söndra och härska bäst fan man vill utan att någon kan säga emot den.
Det är det. Det är
in real life.
Oemotsagda som sker idag i samhället. Precis som Paolo gör i en podd eller på Twitter. Precis som de här tjejerna som då har gått med i den här artikelserien på GP gör. Att så här, man är oemotsagd i sin egen historia. Vi vet inte heller hur scenariet ser ut från andra sidan. Vi ser inte hela bilden. Men att man hela tiden kan sända och äga sin egen historia. Det har funnits många vinster i det såklart. Mm. Och det är ju en stor del av MeToo-rörelsen också. Att så här, med ens egen upplevelse av en situation. Det är den upplevelsen som är viktig liksom.
Absolut, absolut. Och det säger jag ingenting om. Men jag tycker att det är sant som hon Klara skriver. Att så här, om vi använder så starka ord till en upplevelse som faktiskt är en jobbig upplevelse men inte ett trauma. Hur ska då till exempel krigsflyktingar eller människor som har blivit utsatta för våldtäkt eller liknande, vad ska de använda då för uttryck? Det var en jobbig upplevelse. Jag tänker så här, det är bara ett ord och det kan jag själv vara med om när man kanske bråkar med den man älskar. Men jag menar ju inte, det var bara ett ord och hit och dit. Men det betyder ju någonting.
Ja, men alla superlativ åt alla håll, alltså extrema, alltså det yttersta används. Det var magiskt, det var ett trauma. Jag älskar, alltså då utvattnas ju innebörden. Så det betyder också att helt plötsligt omedvetet så marginaliseras då brottsofferhistorier som faktiskt är trauman till någonting som kunde vara en rädsla.
Jo, men det blir ju liksom, det blir så här Harry Styles-syndromet också, att så här, okej, det kanske inte är så mycket mer än fisiummet, men skit i det nu. Nu bara kör vi superlativen så förstår alla hur himla, himla kul det var på den där 40-årsfesten. Fast det kanske inte var så himla kul.
Det var ingen som kollade, för alla hade bara uppe sina telefoner.
Precis, det kanske var liksom bara ett skådespel, och det kanske är det vi saknar, riktiga, äkta känslor. Och nu menar inte jag såhär 1600-1700-talet, såhär, det är duell, du tittade på min fru, det är duell, du pruttade på min tå. Alltså det är inte så jag menar, men man måste också använda uttryck och ord för vad det är.
Ja.
Jag tänker såhär, när du och jag växte upp, jag menar, det kanske var lite snålt tilltaget emellanåt med kärleksuttrycken, och man fick såhär, klara sig bäst man ville emellanåt. Men finns det en grundtrygghet och en kärlek, så känner man sig ju inte så jäkla utsatt. Och det är det jag undrar, så här, känner inte dagens ungdomar, de kan inte känna någon riktig trygghet i botten, för de har kanske ingen riktig trygghet i sig själva, för de vet inte vilken de själva är.
Nej, men jag tänker snarare att så här, det finns för lite motsättningar, så då måste man skapa motsättningar, precis som man gör med Harry Styles. Att så här, helt plötsligt så ska man tillskriva sig traumat istället för att man faktiskt har det. Alltså, det här är verkligen inte för att marginalisera, jag bara teoretiserar om så här, varför är... Förlåt, jag hade den här diskussionen liksom med en ung tjej. Hon hade varit med om en taxichaufför som hade tittat hemskt. Hon hade varit oerhört, liksom, som hon uttryckte, traumatiserad över det här. Och jag satt liksom själv och bet mig i tungan när jag i samma ålder hade blivit brutalt misshandlad av en taxichaufför i Paris. Med det sagt så betyder det inte att min historia är bättre eller sämre eller starkare eller svagare än henne. Men vem som förtjänade traumat mest, om vi nu ska prata om någon sån teori, det vet jag inte.
Nej, jag förstår, och jag tänker också att världen har blivit annorlunda. Så att i paritet till hur det var för kvinnor då, så kanske det här är traumabetingat för en kvinna eller en ung man. Liksom. Så att det är ju det tiderna förändras. Och,
ja, men det finns ju någonting med vår västvärlds liksom sekulariserade, liksom, utåtagerande skörhet som gör att vi så här, tillskriver oss större företeelser än vad vi kanske borde när det är så jävla lätt att leva.
Men jag tror också att det är mycket det handlar om, att individen idag, som unga tjejer, mår så skitdåligt, och kvinnor också, sämre än någonsin, fast vi har det bättre än någonsin. Det handlar mycket om det som vi har pratat om förut också, att förut kunde man ta stöd i kollektivet eller i Gud eller i någon liksom buddhistisk tanke på att ja, det är mest lidande. Nu ska allt i livet var tippeli-tippeli-tappen från sekund ett tills man dör. Och det återkommer till det, min sjuåring Bobo kan vara så här, det är tråkigt. Man bara, ja, hur trodde du att det skulle vara att gå i skolan då, som var på Leos lekland? Sorry, but this is reality om du vill överleva där ute in the jungle typ. Så att vi har ju också skapat...
Vi har skapat ett paradis. Vi har skapat
monster.
Men vi är ju i paradiset.
Monster i paradiset.
Ja, men vi är i paradiset och nu blev vi uttråkade. Jag tänkte så mycket på... Min dotter är helt besatt utav The Kardashians. Och liksom älskar allt från... Men hon är helt besatt utav de här, den här serien. Med allt vad som inramas runt den. Nu är det ju liksom nästa generation då. För man var ju så här, hur ska Kardashians överleva? Men nu har ju barnen då hittat till TikTok. Och de är ju jätteduktiga på att jobba med TikTok Kardashians. Så att de kommer att överleva.
Hittepåfamilj.
Ja, alltså. Och det är en hittepåfamilj. För att det jag tänkte på när hon pratade om alla de här personligheterna och deras attribut. Ja, men Stormy är så här. Ja, men North är så här. Ja, men Kylie är så här. Och det här är Kendall. Alltså hon pratar om dem som att de är Barbie-dockor. Precis som jag pratade om Barbie när jag var liten och hade Barbie-dockor. Att det fanns olika, att man hade olika personligheter. Även om det var manuskrivna som var så här, Barbie är det här är hennes personlighet. Och hon gillar det här. Och det här är Skipper, det här är hennes personlighet. Vad heter den andra barnet?
Kitty väl?
Ja, men, ja, och så håller de på, så man liksom, man skrev in olika personligheter på de här dockorna. Och så lekte man liksom med dem. Och så levde de i Los Angeles och det var det här hittepålivet. De hade massa lyxiga grejer som man inte ens trodde fanns på riktigt. Det som har skett är ju att Kardashians är nya Barbie. Men det är på riktigt. Och att det är riktiga ord och inte ett manus och inte en replik. Det spelar egentligen ingen roll.
Jag fattar.
Inramningen är detsamma. Så det overkliga har blivit verkligt. Och det verkliga har blivit overkligt. Förstår du precis det som hände på gymmet?
Jag fattar vad du menar. Och det är svårt att orientera sig. Men jag tänker till exempel om vi läser Bibeln då. Om vi ska återkomma till Jesus. Så är han också en karikatyr av vem han själv var. Jag läste en bok för inte så länge sedan om Jesus. Och han, om man ska tänka då hur han, en fattig fiskare eller bonde, torde ha sett ut enligt den tidens hälsomått mätt, så skulle han ju då haft tunt stripigt hår och tovigt skägg, ruttna tänder och vägt kanske 50 kilo och haft så här, ja, med lite gulaktiga ögon på grund av näringsbrist. Han framstår ju som så här Timothy Chalamet, eller vad heter han?
Chalamet,
Call Me By Your Name. Som, han har ju alltid framställts som den vackraste mannen som någonsin har gått ut på skor. Så att jag tänker att skillnaden är väl att idag finns det så, alltså, att det är verkliga människor och det kan vi inte förstå. Vi regisserar någonting som egentligen är en saga och tillskriver dem det som vi själva tycker att de ska vara.
Ja. Jävligt intressant, eller hur? Mm. Men det börjar som, vi har varit inne på det flera gånger. Jag känner ju mer vi är på det, desto mer kan jag säga befästa att det faktiskt sker. Att det verkliga är overkligt och det overkliga har blivit verkligt.
Mm.
Och jag undrar hur man, om någonsin kommer byta plats igen. Eller om det ens spelar roll.
Jag fattar vad du menar. Men då kommer ju vi aldrig komma till bukt, tror jag, med den psykiska ohälsan. För det som jag tänkte nu när min äldsta kompis, eller som jag har hängt mest med i mitt liv, hon fyllde ju 50 nu helgen. Otroligt känslomässigt alltså. Mycket gråt och liksom känslor, kolla på gamla bilder och allt man har gått igenom och inte gått igenom. Och jag tänkte också, när hon flyttade till Göteborg när vi var dryga 20, så saknade ju henne mer och hade mer sorg än vad jag någonsin har gjort om jag blivit lämnad av en karaslok eller tvärtom.
Mm.
Ganska intressant just det med vänskap. Men då tänkte jag så här, när jag höll tal till henne, så är det någonting som återkommer till mig hela tiden, att säga, det spelar inte så stor roll vad som pågår. Hon lever i modebranschen, hon liksom är där hela tiden, men hon bara står fast.
Mm.
Hon är autentisk, hon är den hon är. Och hon ruckar inte på det, för det är inte hennes grej. Och de människorna som är sig själva till varje pris blir ju färre och färre.
Ja.
Så det finns ju inte så jävla många role models heller för unga tjejer.
Nej, och det är det jag menar när jag ser så här Harry Styles stå där och försöka spela Mick Jagger. Att det gör så jävla ont i mig. Ja. När han liksom inte har kroppsspråket, han har inte explosiviteten, han har inte självförtroendet, han skiter inte i allt. För att då kanske Gucci blir sur, eller så blir någon annan sur, eller så blir någon annan kränkt i sociala medier. Eller så är det någon som säger att han är fake. Och att det bara blir så jävla jobbigt.
Ja, fast det är bara för dig. För din dotter till exempel, eller mina söner, de har ju aldrig sett Mick Jagger. Det här är ju det coolaste de har sett. Det här är ju en tuff rock'n'roll-snubbe 2022. Jag vet.
Det blir så jävla tunt. Det blir så blaskigt, urvattnat.
Ljummet. Fesljummet.
Det är en fis i rymden.
Och det är därför jag tror att många ungdomar känner så här. Det är någonting som känns tomt inom mig. Varför är jag så tom? Det är för att allting har blivit en kopia av en kopia av en kopia. Och det håller inte.
Nej. Så vi vet inte längre om det är Kim Kardashian som är Barbie. Eller Barbie som är Kim Kardashian.
Nej.
Vem spelar den riktiga Barbie?
Precis.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Hälsningar från bryggexperten. Du ska ju få ett eget bryggeri.
Ja.
Anitas Ale. Puss och kram, tack för att ni lyssnar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.